tror du inte att man också skulle känna sig lite missunnsam? Ja. Fati Bali, du nu bara så ligger jag här till medan någon främling har torkat mig i rumpan.
Men där är ju också det att blir man då liksom irriterad på partnern eller på situationen.
Var ska man dra gränsen sen för att hur mycket bådas liv får påverkas av den där sjukdomen?
Den här veckan ska vi här i relationspodden Norrena och Frans ta upp ett ämne som kommer att bli aktuellt i alla de parförhållanden som får pågå tillräckligt länge. För i något skede så kommer man att hamna i den där situationen att den ena blir svagare och sjukare än den andra.
Ja, det är ju så. Och om man får leva länge så blir man ju sjuk förr eller senare. Men vad ska man göra ifall ens partner blir sjuk tidigare än någon hade förväntat sig, vet du, då partnern blir sjuk mitt i livet och man ännu har kanske tiotals bra år framför sig och en massa oförverkligade planer som bara liksom går upp i rök.
Precis. Det här är ett ämne som faktiskt fick er att gå igång väldigt mycket när vi bad om era tankar kring det här. Och den här veckan vill jag faktiskt säga här redan i början. Ni är många som har skrivit långa och fina och innerliga och personliga brev. Och då förstår jag ju att då känns det lite sådär hemskt att vi inte kan ta med precis alla brev. Så jag vill genast säga här nu att du ska inte bli besviken om inte just ditt brev kommer med i podden och artikeln. Vi har läst allting med stor tacksamhet och stor vördnad. Varenda ett ord har vi läst med Hanna. Men tyvärr ryms ju alla helt enkelt inte med. Men bli inte ledsna för det.
Mm. Vi fick alltså ett brev från en person som ville att vi skulle ta upp det här och det lyder så här. Det är signaturen Eja Självisk 42 som frågar. Min partner har fått diagnosen MS, vilket såklart är en stor chock för oss båda. Jag känner mig hemsk och självisk som ens kan tänka på mig själv i den här situationen, men vi är bara i tidiga medelåldern. Vi hade ju en massa planer för vad vi skulle göra då barnen har flyttat ut och jag skulle inte vilja offra resten av mitt liv och ge avkall på saker. Men vad skulle jag vara för en människa om jag inte fanns där för min partner nu då hen verkligen behöver mig? Det skulle vara fint att höra från andra i samma situation.
Och det ska du få också, Eja Självisk 42. För det var många som kände igen sig som har varit med om liknande. Sen var det nog också några av er som var ganska snabba. Att det var ganska raka rör och en ganska svartvit syn på det här.
Det var det sådär att det ska vara tills döden skiljer oss åt och i nöd och lust och du är självisk.
Ja, du är självisk.
Ja, du kan inte göra så här. Men sen har vi också fått brev av folk som har valt sig själv framom relationen. Så du får nog svar här nu ur bägge läger.
Men till att börja med så skulle vi kunna ta några brev från MS-lägre, höll jag på att säga. Men några som hade faktiskt tankar just gällande MS-sjukdomen. Till exempel här står det så här. MS betyder ju inte att man blir en långvårdspatient. Det finns goda mediciner. Och till en del behöver du tänka på dig själv och på din egen ork och återhämtning. Men med lite anpassningar så kan faktiskt livet fortsätta ungefär som förr. Intygar här en anhörig till MS-sjuk i 20 år.
Signaturen MS42 skriver att jag har MS och jag kan intyga att MS idag inte var det en gång har varit. Det finns bromsmedicin. Men förstås finns det utmaningar. Jag är väldigt trött. För min man hade aldrig varit en fråga att lämna mig, men han har varit tydlig att han inte vill att jag hindrar honom att göra sina saker. Så vi balanserar våra liv med att underlätta för mig och ger utrymme för varandra, oberoende om det är vila eller aktivitet som behövs. Jag har sagt att han får lämna mig om han vill, men det har aldrig varit en fråga han ens velat ta upp. Så att ge och ta och hitta gemensamma saker är mitt råd.
Mm. Låter klokt, tycker jag. Mm. Det är intressant, det var en del av er som faktiskt var inne på det här med att om man är den här som har blivit sjuk, att man säger till den andra att det är okej om du lämnar mig, eller jag förstår om du lämnar mig. Måste vara en ganska förfärlig sak att säga, men jag tycker också att det är någonting väldigt edelt i det där. Nu har det gått så här, det är tragiskt för mig, det behöver inte vara tragiskt för oss båda. Det är okej om du vill gå.
Ja, och sen är det också mänskligt att man tänker att då man är som svagast så skulle man inte vilja bli lämnad. Och det har vi också fått ett brev på. Jag har själv insjuknat i MS och jag skulle bli väldigt ledsen och arg om min partner lämnade mig nu. Däremot tycker jag att det är okej att hen har sina egna hobbyer och träffar sina vänner utan mig så att hen fortfarande kan vara aktiv fast jag inte orkar. Sen ser vi ändå till att vi får lite tid tillsammans och träffar familj och vänner så mycket som jag orkar. Och hittills har det här arrangemanget fungerat bra för oss. Hoppas ni också kan hitta en lösning som fungerar för er, skriver hen med ändrade livsplaner 50.
Ja, det var ju ändå ganska uppmuntrande brev det här. Av människor som faktiskt har varit i exakt samma situation, samma sjukdom till och med, som här intygar om att livet kan nog bli riktigt bra i alla fall. Mm. Bara det finns lite en vilja att ändra på de här storslagna planerna som man kanske hade för 5 år sedan och på något sätt kompromissa och dela på saker och ting.
Mm.
Rosa, snart 73 år, skriver på det här sättet. I den här situationen skulle jag först fråga mig själv hur jag skulle ha velat ha det om det var jag som fått samma diagnos. Sen tycker jag ju att var och en får känna av och bestämma själv över såna här saker. Man kan höra med andra som har gått igenom något liknande, men vi är ju trots allt så olika som människor och har så olika värderingar. Rosa, snart 73 år.
Mm. Så här märker du nu då, brevskrivare, att du är inte ensam. Och det finns många andra som funderar på samma sak. Och jag tycker väl att det här är relationspodden och den är som bäst. Att man kan få lite kamratstöd från främlingar runt om i svensk Finland. Eller var man nu sen väljer att lyssna på det här programmet. Och vi ska ta och titta lite närmare på olika scenarier. Kanske det kan också belysa det här på ett annat sätt.
Och jag tycker också det är så skönt när ni skriver till oss så ärligt att många av er vågar ju medge att det är pissjobbigt, sån här grej. Att vi ska inte på något sätt försöka försköna det eller säga nej, men allt ordnar sig nog, bara man har ett gott humör och älskar varandra. Nej, det kan vara jobbigt i alla fall. Och då har vi till exempel signaturen Halvhjärtad partner som har skrivit till oss så här. Det är ett bra ämne ni tar upp och det är högaktuellt för mig. Jag lever mitt i ett helvete som börjar för 7 år sedan med en partner som aldrig har varit intresserad av att sköta sin hälsa och vägrade gå till läkaren. Och på grund av att vissa saker inte undersöktes och sköttes i tid uppstod andra hälsoproblem. I det här skedet lever jag nu med en minnessjuk partner med allt för många diagnoser. Han är beroende av hemvård och den hjälp jag med förbannat långa tänder bidrar med. Allt från att sköta hans räkningar till att bära hem mat och andra förnödenheter. Till all lycka har jag mitt eget liv. Jag är till exempel verksam i en pensionärsförening och egenvårdargrupper som är min räddning. Men jag känner nog en viss bitterhet över mig själv. Att jag inte klarar av att vara någon moder Teresa, sällskapsdam eller underhållare för honom. Det jag gör jag mera av plikt än av det som kallas kärlek. Skriver här Halvhjärtad partner.
Mm. Och du ska inte skämmas alls för att du tycker att det här är sjukt jobbigt. Det behöver du inte göra. Och det här var inte det som du hade tänkt dig. Och jag förstår den där känslan av att man blir bitter och missunnsam och trött helt enkelt på allting. Att varför är det jag som måste styra upp precis allting? Här har du då en sån här pliktkänsla som förpliktar dig till att göra det vad du kan.
Mm.
Och nu vet jag inte hur din partner tar det här. Att jag hoppas ju ändå att du får en uppskattning av din partner. Så att det inte känns som att du bara ger och ger och ger. Och den här partnern bara tar och tar och tar. Att det måste ju vara båda vägarna. Samtidigt som man är sjuk så tror jag också att man känner sig sådär i underläge. Att man är hela tiden till besvär. Att det också kan vara jobbigt.
Ja, och jag tror framförallt att det kan vara ganska jobbigt här nu. Om jag ska vara riktigt uppriktig med dig här, Halvhjärtad partner. Jag undrar om du uttrycker det till din partner det här. Att det lyser lite igenom att du tycker att det är hans eget fel. Eller att han får skylla sig själv. Han gick inte till läkaren. Han skulle kanske kunna hindra de här grejerna. Det är en ganska tung sak för honom att leva med också.
Mm.
Att han kanske skulle ha haft en chans att vara friskare nu. Om han inte skulle ha varit en sån här envis. Det finns gott om de här Nu drar jag lite på könskortet här, men jag tycker att det finns gott om sådana här uttryckligen envisa gubbar som inte riktigt vill gå till läkaren.
Ja.
Som, liksom, det är sådär, man sågar av sig en tumme, men man fixar nu lite där ännu på gården innan man långsamt cyklar till hälsostationen.
Ja, om ens del. Så drar man bara lite Jesus-tejp runt tummen och tänker
tummen att... Tummen i en minigripp på sig och så fixar vi det sen någon gång. Nej, nu hårdrar vi det här, men jag tror att det här också är... En helt legitim grej att lyfta fram att det är många som onödigt länge drar sig för att gå till den där läkaren och är sådär att vi ska inte nu köpa oss här. Mm. Att inte det här är något farligt. Och det kan vara en stor tjänst man gör också sina anhöriga om man går till den där läkaren och kollar upp. Fast det skulle ha varit ett onödigt läkarbesök.
Mm.
So what? Alltid bäst att i alla fall kolla upp. Men tillbaka till det här brevet och halvhjärtad partner. Jag förstår att du är arg på din partner av den här orsaken. Att han inte nu kunde masa sig till doktorn och kolla upp de här grejerna. Och nu är han minnessjuk och svag och behöver din hjälp med allt möjligt. Men det är inte heller riktigt rättvist att uttrycka den här bitterheten åt honom. Mm. För det där vet ni inte heller. Han kanske ska bli jättesjuk ändå, fast han skulle ha gått på regelbundna kollar och sånt här.
Mm. Det vet man ju förstås aldrig hur det skulle ha kunnat bli. Nu tänker jag mera på vad skulle du kunna göra i den här situationen. Jag minns att då min egen mommos man fick en propp och blev förlamad i halva sidan. Så hon skötte honom väldigt länge. Hon tog ut körkort och hon var 66 för att kunna råda det. Hon var ju en liten tant och han var en lång halvt förlamad man. Hon kämpade hon på väldigt, väldigt länge. Men sen i något skede så bestämde hon sig att nej, men nu får gubben på hemmet.
Mm.
Och hon hade jättedåligt samvete för det. Och då fick vi säga att men hej, kom igen nu, du är ju typ 80. Att man får faktiskt också sätta den här personen på hemmet. Eller det låter ju hemskt om man gör det. Men att där får den personen också den vård och det stöd som man själv behöver. Att man kan inte heller liksom förplikta äldre människor speciellt att orka ta hand om någon.
Och inte yngre heller. Jag menar, låt oss säga att man är mitt i värsta småbarnskalabaliken när den ena blir sjuk.
Mm.
Då är det nog lite väl mycket för den där andra att ta hand om både hus och hem och barn och partner. Och att man då kanske måste ta in utomstående hjälp eller fundera på andra lösningar. Det är nog ingenting som man ska behöva skämmas för.
Nej, och man kan ju fast bara tänka sig det där att din partner har fast varit redigt sjuk, ska vi säga, fått corona eller magsjuka eller mykoplasma eller någonting så här, och varit utslagen totalt i en vecka eller två. Redan det kan vara jobbigt. Så man kan ju försöka tänka sig att hur var det för mig innan man börjar kasta stenar sen på någon som tänker att jag pallar inte med det här mera, då det aldrig tar slut.
Nästa brev kommer från signaturen X som faktiskt var den som blev sjuk.
Mm. Det var jag som blev sämre men också jag som gick till slut. För jag blev så illa behandlad av min partner att jag drog. För enligt henne så var jag totalt värdelös. Jag har klarat mig bra och jag ångrar inte mitt beslut. Det finns en hel del hjälp att få. Jag har tackat och tagit emot. Idag har jag ett bra liv, sjukdomen till trots. Jag är hellre ensam och lycklig än att bara känna mig värdelös.
Det är glädjande att höra. Och jag tycker att det var ju väldigt märkligt av den här partnern. Att det är nästan som man lite skulle misstro den här som har blivit sjuk. Jag vet inte alls vad det var för sjukdom det var fråga om här. Då, men att lite sådär, att är du nu verkligen sådär svag? Behöver du nu verkligen sådär mycket hjälp?
Mm.
Att de måste säga att, jo, tyvärr, så är det. Och så känner man sig ju ändå förstås värdelös att man inte kan sköta sig själv.
Ja, men förstås så. Det handlar ju om en fråga liksom om att leva ett värdigt liv. Att inte skulle jag ju heller tycka om att om jag skulle känna mig totalt beroende av att en annan person sköter till exempel min hygien, ska rulla ut mig i duschen och tvätta mig. Jag skulle också tycka att det där är liksom jobbigt och hemskt. Och sen om den andra dessutom säger att gud vad du är skitig och äcklig, varför måste jag tvätta dig? Så jag skulle säkert också hellre dra än att utsätta mig för den förnedringen.
Absolut. Sen går vi vidare. Vi har så många brev här så vi måste ha ett rappt tempo här idag. Nästa brev är från signaturen 54 år som berättar så här. För ett antal år sedan fick jag helt plötsligt diagnosen hjärtsvikt och då förändrades mitt liv totalt. Jag har ju alltid varit en rätt aktiv människa och det var mestadels min uppgift att ta hand om hushållet, städa, laga mat och sköta tvätt och sånt. Och nu har då min man fått ta över det mesta av grovjobbet. Och han ska nog ha alla guldhjärtan som finns, för han gör det villigt. Ibland känns det jobbigt och till och med lite fånigt för mig att behöva hjälp med så mycket. Men jag är ändå så tacksam att han tar hand om mig, fast det ibland känns som att vårt förhållande har ändrats från partnerskap till patient och skötare. Jag frågade min man hur det egentligen känns för honom, och då sa han att han har lite delade åsikter. Å ena sidan vill han att hans fru ska ha det så bra som möjligt, för han älskar mig och vill göra det han kan för att jag ska ha det bättre. Å andra sidan gör det honom arg att vi har hamnat i den här situationen och att jag dessutom har hamnat i kläm när det gäller hälsovården. Men det stör inte honom att behöva göra hushållsarbete nu, för han borde kanske ha gjort mera redan tidigare, säger han.
Mm.
Det var en bra man du har, 54 år.
Det var en bra man som du har och som gör det för att han älskar dig. Och det här är väl kanske skillnaden till den där tidigare halvhjärtade partnern som sa att hen gör det mer av pliktkänsla än av kärlek. Det verkar som att din man verkligen älskar dig för att han vill hjälpa dig och han vill att du ska ha det bra. Men med de delade känslorna, det är ju så fint att ni kan prata om det också, att han samtidigt också, att han inte bara behöver säga att jo, här är inte något problem och här står jag med moppen i ena handen och lagar makaronilåda med den andra och aldrig klagar. Att han också ska få det där utrymmet att känna att fy fan vad det är jobbigt emellan. Och det är inte ditt fel, det är ju inte ditt fel att du är sjuk, men det är ganska tungt ibland.
Precis, och man vågar säga att det är nog ganska skit att det har gått så här för oss.
Ja.
Men ja. Ska vi ha lasagne eller bolognese?
Ja, och så styr vi upp det ja. På något vis.
Ja, fint. Låter som en mycket sund relation som ni har.
Men jag tänker där också att du skriver här att du är 54 år. Att jag tror, och nu vill jag inte måla fan på väggen, men jag skulle på något vis tänka mig att jag skulle känna mig lite sådär, lite skyldig. Vet du, att fast att... Han kanske skulle vilja se världen och jag kan inte fara med. Måste man sitta hemma då med partnern som är sjuk? Eller skulle man kunna tänka sig att man unnar den personen att fast åka då till Bali? För att det är någonting som hen alltid har drömt om. Förstår du liksom att var ska man dra gränsen sen för att hur mycket bådas liv får påverkas av den där sjukdomen?
Men jag tror att det där är ju också något som man kan ta upp till diskussion om man då som det här paret tydligen har kunnat prata också om det som är svårt. Att om man nu skulle säga att jag skulle nog hemskt gärna vilja få till Bali, men det blir ju svårt för dig att följa med. Om man då skulle säga att, nej men hör du, att vi tar in lite hjälp här åt mig i 2 veckor. Far iväg och upplev. Liksom, det behöver ju inte vara något ouppnåeligt det heller.
Nej, men tror du inte att man också skulle känna sig lite missundsam? Eller att man skulle vara så att ja, far till Bali du nu bara så ligger jag här till medan någon främling att torka mig i rumpan. Vet du, som att, att det är ju också liksom en rimlig reaktion.
Ja, men där är ju också det att blir man då liksom irriterad på partnern eller på situationen.
Ja.
Att nu kan man ju vara så att aj, inte skulle det ju vara så dumt det där med Bali, men det går nu inte. Men man kan ju ändå unna den där partnern att uppleva det samtidigt som man kan tycka att nu är det lite piss att jag inte kan göra sånt.
Ja, jag vill tro att jag skulle vara en sån där som skulle unna nå min partner att göra någonting. Att man är inte liksom förpliktigad till att spendera precis alltid tillsammans. Och jag ska också tänka att men det är jag som är sjuk och jag klarar mig nog om vi tar in här lite extra kanske hemhjälp eller någonting sånt så fixar jag det. Och kanske min syster kan komma hit och bo med mig en vecka eller någonting sånt här.
Man skulle också kunna lite klamra sig fast vid det där att jag är så edel som låter honom uppleva fast jag inte kan vara med.
Mm.
Det kanske skulle pigga upp en ändå lite. Men jag är ju ändå en fin person.
Då blir man själv en sån där Moder Teresa.
Ja, precis. Med glorian checkt på svaj sitter man där och tittar på hans semesterbilder. Nej, alltså det är ju jättesvårt att spekulera. Men jag tror nog kanske också att det är där någonstans jag skulle kunna landa. Att visst är det här, visst är jag avundsjuk och visst skulle jag också vilja. Men det är nu så som det är och det är ju kiva ändå att han nu kan få vara med om det.
Mm.
Mm. Det här brevet tycker jag är lite intressant. Den avslöjande signaturen ångrar mig 56 har skrivit till oss.
Jag anade att min särbo var allvarligt sjuk och jag kunde inte se mig själv som egenvårdare. Fy vad självisk jag är. Vi separerade och jag tänkte att han är en alltför bra människa. Han bör få en annan kvinna. Och så gick det. Vips så hade han en ny dam. Han fick cytostatika för sin cancer på den vårdcentral där jag arbetade medan jag gömde mig i kansliet. Hans nya fru skötte honom och jag tänker ofta på honom. Han var en bra människa och fast jag ångrar mig så fick han nog det bästa livet i slutskedet.
Åh, vad intressant. Han måste ju ha varit en bra man om han lyckades ragga upp en ny kvinna där när han var svårt sjuk och nydumpad.
Ja.
Det var ju tufft jobbat det.
Ja, och han hittade sen någon som ville ta hand om honom och ville dela den delen av hans liv. Medan du inte gjorde det då. Och nu skriver du att du ångrar dig. Och att du upplever att du var självisk. Jag tror ju också att man behöver kanske släppa sådana, att nu verkar det ju som att han inte är med oss mera, den här mannen. Att nu var det så här, du fattade det bästa beslutet du kunde i den situationen som du hade. Du visste ju inte då hur länge det här skulle pågå. Att det kan ju vara också sådär att om man tänker att okej, att någon får fast en diagnos som säger att okej, du har 1 eller 2 år kvar. Då är det liksom en överskådlig tid, men sen om du tänker att det här kanske kan pågå hur länge som helst eller det här kanske är en diagnos som man inte dör av men man dras med hela livet, då är det, tror jag, svårare.
Absolut. Och så kan det ju också finnas sådana där situationer när man redan vet från första början att vår relation är nu inte så där förfärligt stabil och jag har länge redan funderat på att borde vi kanske göra slut. Och så blir den där andra sjuk och då är man ju ett riktigt asshole om man lämnar den då.
Mm.
Fast man nog var inne på det redan när båda var friska. Och det kanske lite, jag vet, jag läste lite mellan raderna att det kanske lite var ett sånt upplägg här med de här två. Att det kanske nog inte var den mest så här varaktiga relationen i världshistorien. Och så blev han dessutom sjuk och då valde hon att gå. Men hon kanske skulle ha valt att gå också fast han var frisk.
Det tror jag också. För du skriver ju här också att jag tänkte att han är en alltför bra människa. Han bör få vara med en annan kvinna. Det tycker jag signalerade att man vet att jag kan inte ge dig det vad jag tycker du är värd. Oftast är det brist på kärlek som man syftar på där.
Och därför håller jag helt med dig, Hanna, här om att den här vår brevskrivare här tycker jag ska sluta banna sig själv. Det gick ju ändå. Jag menar, han fick ju då tydligen ett värdigt slut med en älskande ledsagare som då inte var du som skrev till oss. Det jobbiga här var ju att det här skedde framför näsan på dig eftersom han fick vård där var du arbetade.
Mm.
Så det blev kanske lite svårt att bara stänga ut det då om man ännu såg hur de gick där och hur fin hon var mot den här mannen som var så bra. Men jag tycker också, gå vidare, banna inte dig själv för att det gick som det gick. Det är sånt här som livet för med sig. Och i alla fall, det var ju inte ett lyckligt slut eftersom det gick som det gick för honom. Men det låter ju som att det blev så lyckligt som det nu bara kunde bli.
Mm. Det var bra summerat där. Nästa brev är inne på samma linje här. Att lämna någon som är sjuk. Och jag tycker att det är viktigt att vi lyfter fram de här. För det här är ju det som man inte riktigt täcks säga åt någon. Mm. Så nu får vi höra det här i podden istället. Det är signaturen, inte som jag tänkt men bra ändå, 48 som har skrivit.
Min man var sjuk redan när vi träffades så jag visste ju nog lite vad jag gav mig in på. Men sjukdomen förvärrades under åren och det påverkar förhållande mycket. Jag gick in för att vi skulle vara gifta i nöd och lust. Vi hjälptes åt med mycket och i perioder när han var piggare och hade mera ork kunde han delta i vardagssysslor och småbarnslivet. Men tidvis var det tungt att alltid vara den som behövde jobba heltid, ta hand om snöskottning och gräsklippning, vara stöttande och samtidigt tvingas se sin partner må dåligt. Den intima delen av förhållandet påverkades också till sist. Det blev en känsla av att jag är hans mamma som tar hand om honom och det gjorde ju det konstigt att tänka på sex med honom. Lusten försvann i och med att balansen i förhållandet förändrades. Jag kände att folk dömde mig när jag ville skiljas från min man, för så gör man ju inte. Men man kan inte fortsätta att bara ge avkall på sig själv och det man önskar få ut av sitt liv. Man vet vad man har, men inte vad man får. Och jag kan ändå känna att jag gjorde rätt val för många år sedan när vi skilde oss. Skriver, inte som jag tänkt, men bra ändå, 48.
Mm. Ja, men vad skönt ändå. Att du kunde fatta ett beslut som ändå var bäst för dig själv. Och jag tänker också att då man är nu i medelåldern och så här så det är väldigt, eller det är förhoppningsvis väldigt mycket liv kvar ändå. Och att få välja sig själv och sin egen lycka och möjligheten till ett nytt parförhållande, så det är klart att folk tycker att man är självisk och folk tycker att man är en svikare och allt så här. Men vi har ju bara det här ena livet, om vi nu ska riktigt dra till med de värsta klyschorna. Och jag tycker också att man har rätt att välja för sig själv.
Ja, och så som du själv skriver här, brevskrivare, man vet vad man har men inte vad man får. Att du visste lite grann när ni blev ett par hur situationen var. Du gjorde ditt bästa, du gav det en chans. Tydligen hängde ni ihop i många år, har familj och allt sammans. Men sen blev det ju det här som också nog händer mellan två friska människor. Att intresse svalnar, sexlivet slutar och så här. Och då är det ju många som skiljer sig. Men det är ju lite bakvänt om det ska vara så att i relationer där den ena är sjuk och kanske behöver mycket hjälp, då är man låsta vid varandra för evigt.
Mm.
Medan två friska människor får skilja sig vind för våg och inte det nu så farligt.
Mm.
Det blir ju väldigt orättvist för de som lever tillsammans med människor som behöver vård och hjälp, att de får liksom aldrig skiljas, för då är de grymma.
Mm.
Medan friska människor, nu kan ha ganska sådär fritt spelrum där.
Ja, och det är kanske lite det här, vårt samhälle är ju lite sånt också, att här sätter vi lätt människor just på vårdinstanser och sånt här. Jag tycker absolut inte att det är något fel på det. Jag tror att många mår bättre av att bo på vårdinstanser, speciellt om man är svårt sjuk. Men man tänker förr kanske att då bara hivar man in den som var sjukast längst in i kammaren och så gjorde man vad man kunde av det. Att nu har vi ju ändå lyxen att välja.
Mm.
Och det kanske gör att det blir liksom ett annan typ av moraliskt dilemma. Sådär, att för, eller vet du förra, man tänker med ättestupan. Att sen när någon blev så gammal och gaggig att man inte kunde ta hand om dem mer, så bara buffar man ner dem för ett stup. Att det finns ju någonting i det där också. Det är också en kärlekshandling i sig. Men liksom att vi har lyxen att välja. Sen kommer man också fråga sig att är det rätt att välja sig själv framom andra? Det beror ju också ganska mycket liksom på värdegrund och hur man ser på saken. Och sådär, att får man vara självisk? Får man vilja flytta till Italien istället för att bo i Maxmo och ta hand om en sjuk partner?
Ja, och framförallt så tror jag att man ska ju inte som utomstående vara så snabb att döma. Att jag tycker att det är ganska så här irriterande att vår brevskrivare här var med om att folk på något sätt dömde henne och tittade snett på henne när hon sen efter många år av att ha tagit hand om hus och hem och den här sjuka maken sen bestämde sig för att det här är inte numera det liv jag vill ha. Det är ju inte så där att hon knuffar ner honom för ättestupan ändå. Utan säkert har han det ju bra och får hjälp och stöd och så här. Men hon valde nog att göra på det här sättet. Och då ska nog någon annan titta snett på det. För det här var garanterat inte ett lätt beslut för henne heller. Men hon fattade det här beslutet och intygade ju här själv att det var nog det rätta.
Mm. Exakt. Ja, men det tycker jag också. Och sen att man kan göra det på ett snyggt sätt. Man behöver inte börja tänka på det där med ättestupan. Att jag bor ju i en ganska brant backe. Att jag skulle ta min partners rullstol och sen så bara råkar jag snubbla så att jag tappar greppet om rullstolen så rullar den rakt ner i vattnet nedanför. Det ska man inte göra. Det är jättegrymt.
Hanna Norrena är ännu singel, ja. Så att relationspodden är tyle.fi om du är modig nog att försöka titta där.
Man vet aldrig hur det blir längre fram.
Ja. Usch, nu blev vi väldigt, väldigt morbida här.
Ja. Hey, vet ni vad? Jag ska ge ett litet tips faktiskt som jag kom på här nu på tal om det här temat. Jag tittar jättemycket på en serie som heter Husdrömmar som går på SVT. Vissa av de här finns också på arenan. Och jag såg nyligen, de hade en sån här tredelad dokumentär om ett par där det var ett ungt par och sen fick den mannen en sån där märklig sjukdom att han fick knölar i fötterna så de måste amputera hans ben. Och de hade haft den, de var alltså unga typen, skulle de ha varit kanske ens 30? Och då funderade de på det att han sa då att hej, det är helt fine att du chappar. Och sen bestämde de tillsammans och gjorde en sån överenskommelse om hur det ska skötas allt det där. Och sen byggde de sitt hus och hade två små barn och får det att funka. Så det här skulle jag tipsa om ifall du är i en sån situation. Kanske det kan ge lite kamratstöd och ja, en berättelse av någon som är i liknande situation.
Ja, de lät verkligen inte sig, jag har också sett på det här, de lät inte sina ganska så här vansinniga planer på att bygga om ett gammalt hus bromsas av att han då hade blivit av med sina fötter, utan de körde på.
Ja, det heter Bygga utan originaldelar, så heter den där serien, så du kan titta på det på SVT Play.
Ni kan också titta på dem med rymdhuset i Marokko. Så ja, kan vi lite diskutera den parrelationen i ett annat avsnitt.
Ja, det var ganska horiga. Det var ganska horiga. Kanske det blir ett nytt avsnitt av det.
Där svävar vi lite iväg. Mm. Det gör ingenting, för nu ska vi landa i veckans brev. Många, många brev den här veckan skulle ha kunnat konkurrera om den här titeln, men vi valde nu det här i alla fall.
Mm, det är signaturen Glaset är halvfullt 65 år som har skrivit så här. Min man och jag var båda 39 då han fick diagnosen MS. Då bestämde vi oss för att koncentrera oss på det vi har, inte som vi inte har. Vi ska göra det som vi kan och inte hänga upp oss på det som vi inte kan göra. Vi har insett att livet är rikt då vi satsar på det som vi klarar av att göra. Och vi har länge kunnat göra det mesta som vi har velat. Nu är vi 65. Min man går med rullator hemma hos oss, elmoped i trädgården och utanför hemmet så är det rullstol som gäller. Det är klart att jag sköter det mesta i hushållet, men min man hjälper så mycket som han kan. Vi har mycket roligt tillsammans trots att vi inte är unga längre. Det gäller nog att koncentrera sig på det som är bra i livet, för din inställning avgör hur livet blir.
Det där tycker jag är så otroligt fint skrivet. Bara det där med att fokusera på det vi har och det vi kan göra istället för det som vi inte har och det som vi inte kan göra.
Mm.
Och då blir det ju så där att ja, kanske nu det här med att bestiga Kebnekaise får vara, men kanske vi nu kan ta invamoppen med oss och fara till Kanarieöarna. Just det här med vill ni fara på äventyr? Hitta ett äventyr som funkar för er.
Ja.
Vill ni bo storslaget och renovera ett hus? Hitta ett system som det blir möjligt för er. Att inte låsa sig vid det som ändå är utom räckhåll, utan hitta alternativ. Och så här, utan att det behöver bli prutthurtigt säga att det är ju inställningen som avgör här.
Det är ju det, ja. Jag tänker faktiskt fortsätta på din prutthurtiga linje, för ibland så behöver man det i det här eländiga världsläget. Jag tänker också att kanske det här avsnittet kan fungera som en inspiration också för alla er och oss som har är så pass lyckligt lottade att vi fortfarande är friska. Att vad om vi nu skulle fara dit till Bali, om det har varit den där drömmen ända sen du var 22, men du har aldrig haft råd att åka. Att man skulle kanske försöka förverkliga de där drömmarna medan man ännu har en möjlighet att göra det.
Carpe diem, säger ja, Hanna Norrena.
Live, laugh, love. Eat, pray, love. Nej, men alltså på riktigt, jag tror att det kan vara något. Det är lite sådär att inte skjuta på allting till om sen.
Men det där är jättebra. Alltså jag lever ju 100% pensionärsliv nu. Och jag är inte pensionär på långa vägar ännu.
Mm.
Jag går på alla arbetskurser, jag slipar alla möbler och jag kittar alla fönster. Och jag gör sånt som jag i något skede tänkte att det där blir roligt sen någon gång när man har tid. Alltså säkert då när man har blivit pensionär. Nu kör jag på bara.
Det är lika bra det, för att jag menar, vem vet om någon av oss blir pensionär? Det vet vi inte, vi har så mycket kvar av arbetslivet ännu.
Nej, vi kommer aldrig att samhället har inte råd att låta oss gå i pension.
Nej, vi sitter här nu i relationspodden, det är året 2052. Här sitter vi ännu. Nej, men alltså jag tycker att det finns många tankeväckande brev den här veckan. Och som sagt, att försöka se det som man faktiskt har. Att om inte man kan få det som man vill ha, så försöker man gilla det som man redan har. Och så försöker man lite gilla läge och så här. Och tillåta sig själv att vara bitter och sur och trött och störd på att det här blev ju helt skitjobbigt. Fy fan att jag måste göra precis allt det här själv. Det här blev inte alls. Man får också vara arg. Man behöver inte vara någon moder Teresa. Livet är tungt ibland.
Ja, bejaka också de fula känslorna. Det är helt okej att vara förbannad och tycka att det här är nog riktigt bajs.
Ja.
Att mitt liv blev på det här sättet. Men sen kanske man inte ska fastna i det.
Nej, och be om hjälp. Ja. Be om hjälp. Varför är vi så dåliga på att be om hjälp? Allt blir mycket lättare om man frågar någon att hej, kan du hjälpa mig lite? Vet du, fast det bara kan sen att om du är en, ska vi säga att du är egenvårdare åt din partner, så fråga, kan inte din bror komma hit nu och vara med dig, så ska jag kunna få med min tjejkompis ut till hennes sommarstuga över helgen. Eller något sånt här. Liksom. Att försöka att fixa det så att man får lite andningsstura. Man är inte självisk för att man ändå väljer att själv också ha en viss livskvalitet.
Ja, och man måste vara självisk i en viss mån för att orka ta hand om en annan. Mm. Annars går det inte.
Orkar man inte så orkar man inte. Det är bara så man kan inte ta från någonting som inte finns. Så att om kraften är slut så måste man också ha den förståelsen med sig själv. Mm.
Vi kommer så mycket visdomar där att Dr. Phil sitter med hakan imponerat i famnen.
Mm.
Men vilka fina brev ni skrev. Tack än en gång. Och jag vill än en gång säga, om vi inte läste upp ditt brev, bli inte ledsen. Vi läste det med stort intresse. Och varmt tack till alla er som tog er tid att skriva till oss den här veckan.
Mm. Och sen också till dig som lyssnar och är sjuk och kanske tycker att det här är jättejobbigt också. Så vi hoppas att du får en fin sommar ändå och kanske du kan hitta just några sådana små grejer som kan pigga upp i din vardag.